Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Varmt välkommen till avsnitt 167 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu har det blivit dags för del 2 av specialavsnitten som vi gör med tanke på det som händer i vår omvärld just nu med coronaviruset som påverkar allt och alla. Och där vi behöver dela med oss och dra nytta av varandras erfarenheter och tankar. Så jag fortsätter att utforska hur våra ledare i företagen har det och hur deras olika utmaningar ser ut. Och vad är egentligen det viktigaste att tänka på kring ledarskap och kommunikation i kristider? Den här gången kommer jag därför att ringa upp några av mina tidigare gäster och tillika co-designers och samarbetspartner till Women for Leaders. Så i det här avsnittet kommer du få höra de 4 skarpa ledarna med extra mycket erfarenhet från HR och människor. Nämligen Veronica Rörsgård, Frida Lund, Janna Tellberg och Monica Längbo. Här kommer nu avsnitt 167 på ämnet ledarskap och kommunikation när det krisar i coronaspecial. Jag heter Eva Ekedal. Först tänkte jag ringa Veronica Rörsgård som är Managing Director för Pysslingen Preschools inom utbildningskoncernen Academedia. Hon var tidigare HR- och IT-direktör på Skanska och har stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och utveckla verksamheter. Hej Veronica, Eva här.
Ja men hej Eva.
Hur är läget hos dig?
Nej men läget hos mig liksom för de flesta är väl att vi går igenom någonting som vi aldrig varit med om förut. Så det är intensivt och man möts av nya saker hela tiden känns det som.
Ja, varje dag på något sätt känns lite annorlunda, eller?
Jag sa precis det till mina kollegor att jag tror att det är så mycket som har hänt den här veckan är det nog svårt att hitta veckor tidigare på arbetet som det har hänt så mycket på. För det är väldigt intensivt och nya förutsättningar, nya råd, nya beslut hela tiden som påverkar oss.
Och då är det ju, jag menar, en utbildningskoncern som ni är och du är då ansvarig för hela verksamhetsområdet för förskolor och Pysslingen. Det är ju verkligen en speciell situation kan jag tänka mig. Kan du berätta lite om hur ni har agerat hittills?
Ja men det är ju klart att jobba med utbildning, skola, vuxenutbildning och förskolor just nu är ju lite speciellt som för vissa andra branscher. Också såklart. Nej, men, inom Academedia nu kan man väl säga att vi har ju en vuxenutbildning och gymnasieutbildning som helt har gått över på distansutbildning. Vilket ju är spännande men också häftigt att det går. Och sen har vi grundskolor och förskolor som jag jobbar med som är igång. Och drivs som vanligt kan man väl inte säga, men de är ju igång Medan våra förskolor i Norge och Tyskland är stängda. Så det är väldigt olika i koncernen.
Oh, just det, du får verkligen se de olika perspektiven som de olika länderna har. Ja,
ja verkligen.
Alltså, på förskolan är det... Det måste vara decimerad styrka ändå, va? Eller?
Ja, men det är det. Det är ju betydligt färre barn än vad vi brukar ha på våra förskolor. Ungefär hälften. Men ungefär samma minskning av pedagoger. Så att på förskolorna så får vi det ändå fungera genom att jobba ihop och sådär. Men det krävs lite mer flexibilitet och verkligen en sån här anda av att få lösa saker ihop. Så att alla förskolor är öppna och vi kör på. Men det är ju betydligt färre både barn och pedagoger än vanligt.
Ja. Och hur har det varit då för dig som yttersta ledaren för den här verksamheten? Hur har du tänkt?
Nej, men jag tror som många andra så funderar man ju i liksom två faser samtidigt. Dels handlar det ju om att sätta upp speciella strukturer för att få ännu mer regelbunden kommunikation och information. Så jag har statusmöten med min ledningsgrupp varje morgon till exempel, som i sin tur har pratat med organisationen under, så vi får uppdaterad information om läget. Så det är ju ett sätt att hantera alla frågeställningar och få så mycket information som möjligt. Och det måste ju vägas mot att det kommer ju finnas en tillvaro, en situation efter corona i alla fall i den här fasen. Så man måste ju också orka hålla i en del långsiktiga frågor och orka hålla lugnet och jobba med dem. Så att den avvägningen är väl något som man jobbar med hela tiden.
Hur har ni gjort med krisgrupp och sådär som jag förmodar att ni har? Hur fungerar det hos er?
Absolut, vi har krisgrupp på koncernen och vi har också krisgrupp hos oss i Pysslingen förskolor. Och det är väl viktigt att försöka att inte belasta vanliga linjeorganisationer med alla typer av frågor. Vi vill ju egentligen hjälpa dem så mycket som möjligt att jobba på som vanligt. Så jag tror att det är bra att försöka ha en struktur vid sidan om som avlastar och sköter mycket, så att organisationer kan göra det de ska göra vardaglig dags.
Men Veronica, du som har en, jag som känner dig, du som har en lång bakgrund som ledare i en helt annan bransch också och förmodligen har gått igenom x antal kriser tidigare fast på helt andra sätt då. Vad kan du dra för paralleller? Kan du dra några paralleller?
Det är mycket på liksom, vad krävs för typ av ledarskap, och egentligen är det väl kanske samma sak som i vanliga fall. Men det blir ännu tydligare att det krävs som ledare. Jag tänker på att man måste vara väldigt transparent kring situationen och våga prata om både det man vet och inte vet. Att vara liksom systematisk och lugn och hålla huvudet kallt, samtidigt som man måste visa liksom förståelse för personers oro och liksom hjärta för de som påverkas på olika sätt. Och det är klart, hos oss har vi ju 3000 medarbetare, vi har mer än 8000 barn och deras vårdnadshavare, föräldrar. Det finns ju väldigt många människor som har rädslor och tankar och som är med om saker nu. Så att förhålla sig både liksom kylig och systematiskt, men att inte glömma bort den här mänskliga aspekten, känns ju viktigare än någonsin.
Och hur tar du det här då rent personligt? Du har ju själv barn och äldre också. Vi har ju alla det liksom runt omkring oss.
Ja.
Hur hanterar du den här situationen själv?
Nej, men jag tillhör väl kategorin som blir ganska lugn när det blåser. Sen självklart kan jag vara orolig för liksom familjemedlemmar och de man känner som tillhör riskgruppen. Det är självklart så, men jag tror att det ändå är viktigt att ha ett lugn och även att liksom ta hand om sig för att orka vara uthållig. Jag har precis gått på en lunchpromenad och äta, sova och röra på sig är väl liksom viktigt. För vi vet ju inte hur länge vi ska hålla på så här eller ha det på det här sättet. Så man kan ju jobba på ett sätt om man vet att det är en vecka. Nu vet vi inte, och då måste man ju också även i krisarbetet hitta något form av sätt som man kan orka hålla på med under en längre tid. Och det gäller ju både för mig och alla medarbetare och mellanchefer.
Hur har ni hanterat det här med, förskolorna kan ju som sagt var inte då stänga, så den personalen är ju på plats. Hur gör ni med tjänstemännen i övrigt? För det där är ju också, har jag förstått, väldigt många olika diskussioner som pågår om vad som är rätt och fel. Hur har ni tänkt?
Men om man tittar på skolan...
Jobba hemifrån menar jag. Tänker på.
Ja, jobba hemifrån. Jag skulle säga att de som kan jobba hemifrån utifrån verksamhetens behov kan göra det. Sen kan man ju säga att pedagoger på förskola, de måste vara på plats. Så där så följer vi ju Folkhälsomyndighetens regler. Att det är klart att man håller sig hemma så fort man känner de minsta symptom av någonting. Men annars så måste man ju såklart jobba på plats. Vi som inte är ute på förskolor, där är det mer att om man kan göra jobbet hemifrån så får man gärna göra det.
För det där känns ju också som i vissa organisationer, jag börjar prata med väldigt många här nu, så verkar det som att det också har blivit nästan som lite två läger. Att jag är inte rädd, jag går och jobbar. Och nej, men jag är lite mer restriktiv och följer de här riktlinjerna. Så att när det ges en frihet så att säga, har du upplevt det där än så länge?
Nej, men jag tror eftersom vi har så tydligt att det beror på vilket typ av jobb man gör, så har det blivit mer utifrån, behöver man vara på plats eller kan man göra jobbet från ett annat håll? Sen kan man säga att de som rapporterar till mig som är skolchefer, de åker ju fortfarande ut i förskolorna, för det är väl också att synligt ledarskap och närvarande ledarskap kan behövas lite extra ibland. Trots att de kan ju utföra jobbet på distans. Så att det finns ju sådana avvägningar också att göra.
Men vad tycker du har varit hittills liksom svårast att hantera?
Nej, men jag tror att i alla fall man pratar om den värld vi rör oss i, då, skolvärlden, så får vi ju följa hela tiden vad olika myndigheter bestämmer. Så vi kan ju säga lever ju i en situation med förskola att vi driver förskolan nu. Som vanligt, men vi måste hela tiden vara förberedda på att vi kan komma och behöva stänga ner. Så det är ju väldigt liksom dubbel styrning, att man måste jobba med någonting frenetiskt för att få vardagen att fungera. Å andra sidan måste vi som ledning planera för att det skulle kunna vara att nu på presskonferensen klockan 14 säger de att grundskolor och förskolor ska stänga. Eller så gör de inte det, och det måste vi leva med hela tiden och hålla oss uppdaterade.
Ja, gud, det kan inte vara någonting man är van vid att göra åtminstone varje
nej,
dag.
Nej, men det är ju såklart en helt extraordinär situation. Och vi styr ju inte själva, vilket jag tycker också är bra. Att man måste ju ha ett liksom, samlat grepp kring vad tror man är bäst för samhället.
Är det någonting annat som du som person och ledare har känt att det här tycker jag är svårare än vanliga fall?
Nej, jag tänker att utmaningen som jag ser den är att orka vara uthållig eller orka att alla ledare och medarbetare ska orka jobba under de här förutsättningarna om det pågår en lång tid. Jag tror många kan nästan få en viss energi av såna här krissituationer och kan liksom, man kan klara det väldigt bra under en period. Utan utmaningen tror jag kommer att bli att vi både i samhället i stort och hos oss också på Pysslingen ska orka i den här väldigt osäkra världen göra ett bra jobb varje dag. Så det blir ju den liksom stora utmaningen som ledare nu, att försöka skapa lugn och ett hållbart arbetssätt så att vi klarar att fortsätta så här även om det dröjer.
Du, jag har ägnat förmiddagen här åt att sitta i flera olika videomöten. Eller rättare sagt, det har väl alla gjort hela den här veckan. Det slog mig att det är precis som att det är ju fantastiskt med de här verktygen, men det är precis som att jag vid några tillfällen har sagt, nej men hörni, vi måste boka ett möte för att ses. Liksom. Förstår du den här känslan? Vad tycker du om det här med liksom svårigheten med digitala möten på det sättet?
Nej, men det är ju på ett sätt väldigt märkligt, för man ser ju varandra, vi kör ju också olika typer av videomöten, så man ser ju varandras bilder och ändå så känner man det här växande behovet av att ses. Så det är ju intressant, om det fungerar ur ett logiskt perspektiv, man ser varandra, så på ur ett emotionellt perspektiv så längtar man ju ändå efter att ses fysiskt och får man inser att mycket av energin kommer också i den typen av möten. Så att det är väl det logiska och liksom det emotionella som inte helt går ihop där.
Ja, men det är fascinerande. Jag har verkligen upplevt att och de jag pratat med också har på något sätt gått ner också i humöret ju längre veckan går. Även fast det liksom är bra möten och så. Så är det precis som att det är någonting som saknas. Så att det är ju spännande. Jag tänker på utbildningsverksamheten. De som då är bara förvissade till att umgås på det sättet nu. Undrar vad det kommer att betyda för mänskligheten så att säga.
Ja, men vi tänker ju jättemycket på att vi har liksom alla gymnasieelever och vuxenutbildningselever som nu ska jobba på distans. Och det, som sagt, hur kommer det att kännas om det blir en lång period? För det är ju väldigt härligt på något vis att människor vill ju faktiskt också ses. Det är ju lite sunt, även om vi kan klara av att bedriva verksamhet och vi kan ha våra möten så finns ju det här behovet av att ses.
Ja, det känns ju lite härligt ändå att vi längtar efter varandra. Avslutningsvis, jag tänkte så här, tror du att du skulle kunna summera några av de bra sakerna du har sagt nu vad gäller vad vi ska tänka på nu utifrån att kommunicera i kris med varandra? Vad tycker du är de viktigaste grejerna?
Nej, men jag tänker att kommunicera är ju alltid viktigt som ledare, men det känns som man får liksom dra upp volymknappen lite extra när det är såna här situationer. Var ännu tydligare i sin kommunikation, kommunicera lite oftare, också kommunicera även om man inte har svaret. För det är väl verkligen så just nu att det finns ju massor med saker som man inte har svar på. Men våga prata om dem ändå och säga att vi vet inte, men just nu vet vi det här, imorgon kanske det är något annat. Så det är kommunikation liksom mer än någonsin. Det andra är ju som ledare att orka leda. Både att du, många av oss säkert sitter i krisledningsgrupper och vi hanterar allt som brinner och alla situationer och alla avvägningar. Men att inte glömma bort att också fortsätta med i alla fall med ett antal aktiviteter som handlar om vad verksamheten ska på lång sikt. Både för att det är viktigt, men det skapar också en viss form av ro, tror jag, i organisationen. Att man får jobba lite med vanliga saker också. Och en tredje sak är väl just den här balansen. Att som ledare så måste man ha nu liksom systematik i möten och loggar och dokumentation och processer och sådär. Samtidigt som man inte får glömma bort människors oro och känslor. Så att någon form av kombination av struktur och hjärta behövs kanske ännu mer när det är så mycket oro och ovisshet i samhället.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och nu tänkte jag ringa Frida Lund som är Head of People and Culture på konsultföretaget Curamando. Hon har tidigare varit inom medievärlden, bland annat försäljningsdirektör inom Schibsted-koncernen och vd inom Omnicom. Frida är också författare och föreläsare på ämnet hållbar förändringsledning, om hur man står stadigt i sig själv och i sitt ledarskap även när det blåser som värst. Hej Frida!
Hej Eva!
Hur är läget hos dig och hur mår du?
Jag mår bra. Jag sitter hemma och arbetar som många andra. Och jag måste väl även också tillstå att jag är lite tagen av stundens allvar.
Ja, man är det. Lite så här omskakad när man vaknar på något sätt.
Ja, det här situationen finns ju med en 24/7 nu. På nyheterna och i tankarna hos många, tror jag också.
Ja, men hur har ni det då på Curamando nu? Hur har ni valt liksom att se på det här så här långt?
Ja, vi sitter som många andra och analyserar situationen. Något som är väldigt skönt i det här läget är att vi har en väldigt stark värdering hos oss som är lösningsorienterad. Och den lever vi verkligen, verkligen nu.
Det blir viktigt med värderingar i de här tiderna.
Ja, oerhört viktigt. Det är ju krissituationer som jag upplever som ledare, att man framför allt kan luta sig på sina värderingar. Men sen kan det ju också bli värderingskonflikter.
Berätta, vad är det som händer med alla hos dig och med dig själv?
Nej, men jag har reflekterat att man brukar ibland hänvisa till vården som ett exempel på där det verkligen kan uppstå värderingskonflikter. Där jag som medarbetare har valt ett yrke för att det är viktigt för mig att få arbeta med vård och omsorg. Och att det ibland kan bli svårt att göra det. Jag kanske får en vardag som blir full av administration, eller det finns inte riktigt förutsättningarna att ge den tid och vård som jag som person skulle vilja. Och där i kan det bli liksom inre värderingskonflikter. Jag tror många ledare kommer att få hantera den inre värderingskonflikten i dagsläget. Där vi redan sett stora varsel. Det är ledare som måste fatta stora och tuffa beslut nu. Som inte alls ligger i linje med hur man egentligen vill liksom möta människor, men där man samtidigt har ett ansvar som ledare för sin verksamhet.
Ja, men det här med liksom både affärsverksamheten och ändå omsorgen om både anställda och kunder och alla som blir drabbade runt omkring. Ja, men hur ska man tänka där då? Har du något svar? Eller?
Om jag det hade, Eva. Nej, men det jag tänker är väl att om vi backar tillbaka så tror jag man får börja med sig själv. Nu om inte förr så är det ju otroligt viktigt att även om många har en hektisk agenda, i varje fall få små mikropauser där man kan landa i sig själv. Känna efter hur känns det inom mig? Hur mår jag? För är det någonting som är viktigt i kommunikation i en verksamhet, så är det ju autenticitet. Det tror jag är svårt att upprätthålla om man nu bara sitter fast i att göra listor och PowerPoints och Excel. Jag tror att det är jätteviktigt i kommunikationen att också känna efter och inte bara tänka efter.
Och du, hur har ni gjort med det här, jobba hemma och så? Vad har ni tagit för beslut där?
I vår verksamhet som konsulter så jobbar ju vi ute på plats hos kund. Och i nära dialog med våra kunder så har ju vi de senaste veckorna utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer backat tillbaka till att jobba hemifrån. Och jag upplevt att det har fungerat otroligt bra. Mycket av vår verksamhet går ju att genomföra hemifrån. Och av respekt för både liksom individer och samhället så har vi kunnat fatta beslut att jobba hemifrån och också kunna genomföra det på ett bra sätt, tror du och hoppas jag.
Hur tycker du? Du sitter hemma nu, eller?
Jag sitter hemma, och jobbar. Precis. Mm.
Ja. Hur tycker du att det är? Jag tänker på det här som du just sa, att man kanske får tid att gå tillbaka till sig själv och så. Och så är man ju väldigt mycket själv nu då, om man inte är på videomöte eller i telefon. Vad har du för tankar kring det där?
Men jag tänker att vi fungerar ju väldigt olika. För vissa är det ju otroligt skönt att få lite tid för sig själv. Det är så du hämtar energi, och för andra så tror jag att avskildheten är ytterligare ett stressmoment. Där det är viktigt då att våga lyfta luren och antingen ringa sin respektive eller en kollega. Och jag tänkte på en konkret sak är att vad som allmänt ger oss människor mening och energi, det är ju att finnas till för andra. Och det är ju ett yppligt tillfälle just nu att kunna göra det. Checka in en extra gång med kollegorna och kolla i teamet hur man mår och så.
Ja, men det blir ett nytt sätt att kommunicera verkligen. Alltså, både du och jag har väl bitvis varit van att jobba hemma, vi som känner varandra lite grann, sen tidigare också. Så att det är ju inte helt det händer ju i våra vardag ibland ändå. Men för de som är väldigt ovana vid att jobba väldigt mycket helt ensam, så är det ju det här med att jobba på videolänkar. Det är lite nytt ändå för de flesta att göra det i den utsträckning som vi gör nu. Vad tycker du om det?
Jag är lite nyfiken på vad som kommer hända framåt. Vilka potentiellt större beteendeförändringar kommer det här att medföra i hur vi reser versus att jobba mer i videomöten. Men också tror jag att vi verkligen ser vad är vi som människor tillför i en verksamhet. Alltså på vilket sätt gör det mänskliga mötet verkligen skillnad? När är det viktigt då? Vi kanske blir mer måna om att liksom prioritera och vara rädda om om oss själva som resurser, tänker jag. Det kan ju komma ett mer hållbart perspektiv i det här, där vi förstår när ska vi lägga tid på att resa, träffas, hur ska vi göra det, kanske mer effektiva möten och så vidare, som jag tror är bra för alla som har en liksom fullpackad agenda i sin vardag.
Ja. Eller hur, det är ju, många kan ju komma positiva effekter verkligen, det finns ju många som redan har pratat om det, men jag tänker på det som du verkligen, det ligger ju dig väldigt varmt om hjärtat och din bok som du har skrivit om cirkulärt ledarskap och hur vi ska leva mer hållbart med oss själva. Då är det ju väldigt intressant här, du får ett experiment på en gång här, Frida.
Ja, men verkligen så, och någonting som jag vurmar starkt för, det är ju att reflektera kring att vara effektiv versus att skapa verklig effekt. Och det är lite det jag menar att jag tror att vi kan se nu, där vi så många som instinktivt vill göra en massa saker. Det är så att vi känner att vi kommer till vår rätt, det är så vi känner att vi är med och bidrar och så vidare. Och det är också en stark drivkraft i många av oss, tror jag, att det är så vi känner att vi har kontroll. Och det utmanas ju verkligen nu. Vi kan inte göra så mycket, varken åt viruset eller att vi kanske sitter i en hemmiljö där det här liksom instinktivt att börja göra saker i vår jobbvardag inte riktigt fungerar på samma sätt. Och det är någonting som jag sa, jag tror faktiskt att det kan komma någonting gott ur.
Vad är det som krävs av dig som ledare då, om man nu, om du reflekterar över det?
Jag tänker att vi är nog många som ligger lite för nära gränsen på att liksom addera en sån här situation ytterligare till vår agenda. Så om inte förr, så är det ju nu oerhört viktigt att vara insiktsfull kring vad jag själv behöver. Om det är att få ett kort samtal med nära och kära, gå ut i solen, ta en promenad, att vi vågar ge oss själva det vi behöver, speciellt som ledare när vi nu behöver finnas till för andra.
Mm. Så att reflektera inte glömma över det. Vad vi själva behöver, inte bara köra
verkligen.
På.
Och, ja. Mm.
Det är säkert inte alla som ger sig den tiden nu när det är. På något sätt så blir man ju, vi hamnar ju i stabsläge, väldigt många som är i företagsledningar nu. Och
ja.
alla sinnen är påkopplade dygnet runt. Liksom.
Mm.
Frida, om du skulle bara summera vad du liksom vill skicka vidare kring det här läget som vi befinner oss i. Vad blir dina liksom?
Jag tänker att
skicka vidare.
Ta hand om dig själv. Och det är inte en egoistisk handling i det här läget. Utan ta hand om dig själv. Så att du kan ta hand om andra. Det går inte. Det är nog många som kommer en hög arbetsbelastning. Men om det är så 5 minuter. Sätt dig ner och andas. Ring ett samtal. Ta ett bad. Gå en promenad. Det låter kanske banalt, men jag tror att det är oerhört viktigt så att vi kan vara närvarande och autentiska i mötet med våra medarbetare.
Och nu har det blivit dags för mig att få en pratstund med Janna Tellberg som är HR-direktör Volkswagen Group Sverige och som har många års erfarenhet från ledarroller inom fordonsindustrin i ryggen. Och hon har stor erfarenhet av att arbeta med människor i olika situationer eftersom hennes resa började i socionomyrket. Hej Anna!
Nej men hej Eva, vad roligt att höra din röst.
Ja, tycker du det? Ja,
det
vad roligt. Vad roligt att få tag på dig, vilket ju kanske inte är det lättaste i dessa tider.
Nej, det är ju inte det. Jag är också glad att du fick tag på mig. Kul att få prata med någon annan en liten stund.
Ja. Ja, för det är hett om öronen för dig och för så många andra förstås i företagsledningar just nu.
Ja, det är klart det. Vår situation på Volkswagen Group Sverige tänker jag liknar den på precis alla andra företag just nu i dessa tider.
Mm. Mm. Men om du skulle berätta lite, hur har ni det just nu och hur har du det?
Ja. Nej, men det är ju en märklig känsla, det tror jag alla säger om du frågar runt här hos oss. Rent faktiskt så är det ju så att majoriteten jobbar hemma, alla de som kan. Du har inga fysiska möten, inga externa besökare, inga resor. Så det är en väldigt annorlunda situation helt enkelt. Vissa har betydligt mindre att göra, andra, inklusive jag själv då, såklart har betydligt mer att göra. Så det är en väldigt märklig situation som vi ju inte har riktigt varit med om innan och som vi förhoppningsvis inte ska behöva vara med om så länge till eller ytterligare. Men trots det måste jag ändå säga att jag mitt uppe i allt det här så upplever jag ändå en stark känsla av gemenskap och någon slags kämparglöd. Vi har ju faktiskt gått igenom kris förut, så att liksom, mentaliteten är att vi har klarat det förut och vi ska klara det den här gången också. Det känner jag ändå, så att det värmer ju, måste jag säga, mitt i allt.
Ja, men du, jag tänkte på det. Har du själv, jag menar, vi känner ju varandra, du har ju varit med i podden förut och så, vad är det för någonting som du själv kan dra paralleller till tidigare kriser, eller går det överhuvudtaget?
Nej, men för Volkswagen-koncernen så ligger ju dieselkrisen nära till hands såklart att dra paralleller kring. Jag var ju inte med när den briserade, men jag kom ju in en tid in i den krisen så att säga. Och det var ju en otroligt tuff tid. Det var ju en helt annan typ av kris, men ändå en kris som ju på många sätt liknar det vi är i just nu. När man ska parera, hantera både mycket kortsiktiga frågor men också försöka i den mån det går tänka långsiktigt och hitta vägen fram. Och det är ju många som också refererar och gör den liknelsen hos oss. Och ja, det är också där tror jag man hämtar någon slags kraft att passen, vi har klarat en tuff situation förut, även om vi inte sådär, den har ju inte lämnat oss helt heller, men vi har klarat tuffa tider förr, det ska vi banna med göra nu också. Det är den känslan och andan som ändå präglar vår organisation. Och det är ju en styrka såklart.
Ja, det är ju det. Vad är det för, och då kommer vi till det här som jag ju har valt att fokusera på i mina uppringningar här. Som handlar mycket om det här med hur man tar sig an det ur ett kommunikativt perspektiv. Vad är det som du kan se att ni gör, okej, så där gjorde vi då och så här tänker vi nu?
Nej, men jag tycker att var det väl utbildningsministern som sa det så himla bra, att man ska ha ett kallt huvud, ett varmt hjärta och jätterena händer. Och jätterena händer kanske vi inte pratade om när det var dieselkris, men att ha ett kallt huvud, ett varmt hjärta är ju någonting som är viktigt. Såklart i sitt ledarskap, men också när man ska kommunicera. Jag tror att det som är A och O när det gäller kommunikation i kris, det är att kommunicera ofta, även om man faktiskt inte har något nytt att säga. För blir det liksom ett tomrum och tyst för länge så skapar ju det oro och osäkerhet i onödan. Så att det är ju någonting vi gör, att försöka kommunicera kring det som händer, vad vi gör. Precis hela tiden, nästan dagligen och ibland flera gånger om dagen om det dyker upp nya saker att ta ställning till. Och sen är det också så att vi utgår från det vi vet, otroliga scenarion, och så kommunicerar vi kring det. Till exempel, ett troligt scenario är att de stänger grundskolor och förskolor, även om jag såklart inte hoppas på det, men det är ett troligt scenario och då går vi ut och frågar våra medarbetare vilka är det som berörs av det i så fall och på vilket sätt. Hur mycket tror du att du kan jobba om det blir en sån situation? Vilka kan inte jobba alls? Vilka kan jobba 50%? Att man jobbar med de scenarion som finns och försöker förbereda sig så gott det går. Men jag tror att det som är viktigast i kommunikationen är ändå att den måste andas framtidstro och pepp och omtanke. Det behövs mycket hjärta just nu helt enkelt.
Ja, det blir ju allt viktigare. Och jag tänker på HRs roll också då, som ju du är liksom, ni får ju som du säger ännu en väldigt stort fokus eftersom det här är frågor som hamnar på ert bord. Vad är det som är HRs viktigaste roll nu, tycker du?
Nej, men jag tror att det är så, i alla fall för våran del så har vi ju en väldigt aktiv del i den krisledningen. Jag har det i våran ledningsgrupp, hela mitt team har det när det gäller kontakt med medarbetare. Och mycket av de åtgärderna som hittills har gjort har ju handlat, det har ju varit våra, med våra medarbetare i fokus. Allt ifrån att se till att folk kan jobba hemma till att införa en massa försiktighetsåtgärder, riskprevention egentligen på arbetsplatsen, med allt ifrån att kommunicera kring handhygien och ha handsprit till att ändra rutinerna i matsalen, till att ändra rutiner för om man ska mötas fysiskt, hur ska man göra då? Allt ifrån extra städning till, gud vad. Så alla aktiviteter har ju hittills kretsat kring våra medarbetare. Och där är det ju vi i HR-teamet som tar lead och ser till att det här händer. Och också jobbar med att identifiera risker kontinuerligt i god samverkan. Också såklart med våra fackliga representanter. Så vi jobbar supertajt tillsammans. Nu.
Och Janna, om man tittar på dig då som person och ledare rent allmänt, vad har du gjort för egna reflektioner och känslor?
Ja, nej men det Ja, de är ju många såklart, men jag ser att min roll och egentligen alla andra ledares viktigaste roll just nu, det är att skapa lugn och stabilitet. Att hålla huvudet kallt, som vi sa, och att gå på den fakta vi har och försöka ligga steget före i den mån som det faktiskt går. Det blir ju ännu viktigare också att fundera på sitt ledarskap när man ska leda på distans, vilket ju majoriteten ska göra nu. Eller egentligen alla, även om man inte har alla sina medarbetare hemma. Vi kan inte leda med sms och mejl nu. Nu är det mänsklig kontakt som är fokus på via telefon eller Skype eller Teams eller vilket verktyg man nu använder. Men lugn, stabilitet, trygghet. Nu tar vi en dag i taget. Fråga hur folk mår, hur man har det. Och inte heller underskatta vikten av att ha roligt också när det är ganska dystert runt omkring i omvärlden. Jag tror att humor får man liksom inte tappa i det här. Det måste vara okej. Man måste hitta saker att skratta åt i det här. Jag tror att det, eller jag känner och ser att det ju lyfter om man kan få, du vet, skrattgråta en stund ihop.
Ja, verkligen. Tokigt,
sådär. Man hämtar energi ur det.
Det är ju rätt intressant. Nu har det ju gått en vecka eller mer än det kanske för några som har jobbat helt hemifrån. Mm. Jag vet inte, hur har ni kunnat göra det? Hur har ni
Vi har dryga 70% av våra medarbetare hemma. Och vi är ju också en sån organisation där väldigt många av våra medarbetare har den typen av jobb. Att de är inte på kontoret 8-5, de är ute på olika typer av möten och... Det finns många som är vana att jobba hemma redan, men såklart inte veckor i sträck. Och det är väl, om man ska tänka några steg framåt, så det är inte den fysiska hälsan här som oroar mig mest. Att många av oss kommer bli sjuka, det räknar jag med. Men det är ju den psykosociala hälsan som vi på riktigt måste fundera på och jobba med och förebygga nu och stärka liksom på ett positivt sätt så gott det går. Till exempel då vikten av att hålla kontakt med människor som är hemma och att teamen fortsätter att träffas. Så att man träffas via Skype, så har man liksom sin kamera på så man ser varandra. Det går himla snabbt att få känslan av att man är ensam och lite halv isolerad och så. Det hör jag ju redan efter en vecka på också. Herregud, ja, vad tråkigt det här är.
Det är så märkligt, alltså, för att alla jag har pratat med nu har lite samma känsla, som har jobbat mycket hemifrån, att man att man verkligen saknar den här liksom fysiska kontakten ganska snabbt i en sån här, speciellt kanske med tanke på att det är lite ödesmättad stämning generellt sett i hela samhället, så blir det ju, alltså då behovet ökar ju av att känna social samvaro. Och jag var ju faktiskt förvånad själv över hur snabbt det har gått för mig, för jag är ändå van att bitvis jobba väldigt mycket självständigt hemma. Du, avslutningsvis, Jana, vad är det som du känner att du ska summera och vad du vill, så att säga, skicka vidare kring vad som är viktigt att tänka på nu kring att kommunicera och i denna svåra krissituation?
Ja, men jag tror att det finns liksom två viktiga delar som i alla fall jag har med mig, som jag tror att man kommer väldigt, väldigt långt på, som vi också får feedback från vår organisation kring. Det är att vi kommunicerar mycket, men lugnt och sansat. Och att det är väldigt mycket hjärta i det vi gör. Så jag tänker att lugn och stabilitet och hjärta, det är väl ledord för oss nu här varje dag när vi tar oss framåt och igenom. För ett liv efter det här, det kommer verkligen. Frågan är ju bara när vi ser ljuset, och det vet ingen just nu då.
Och sista samtalet den här gången går till Monica Längbo, HR-direktör på Axfood, med varumärken som bland annat Willys, Hemköp och Dagab. Monica har stor erfarenhet av förändringsarbete, strategiskt HR och kommunikation. Hon har tidigare varit HR-direktör på Manpower Group och brinner för ledarskapsfrågor, mångfald och vikten av att skapa en stark företagskultur. Hej Monica, Eva här.
Hej Eva.
Hur är läget hos dig och med dig?
Jo, men jag måste ändå säga att det är bra. Alltså, jag vaknar varje morgon och är så otroligt glad och tacksam för att jag känner mig fortfarande kärnfrisk. För det kan man ju inte ta för givet. Och bara det är så det är jättehärligt, verkligen. Eller jag är jättetacksam för det. Och i övrigt så är det ju... det känns lite märkligt att säga att det är bra. För naturligtvis är ju inte allt bra. Det är ju en väldigt exceptionell tillvaro vi lever i med det här coronaviruset. Men vi är ju en bransch, en dagligvaruhandelsförsörjning, en dagligvaruhandel. Och är ju en prioriterad funktion, framförallt nu i samhället vid kris. Men jag skulle ändå säga att samtidigt som vi har ett viktigt samhällsuppdrag så värnar vi ju främst om våra medarbetares hälsa och välmående. Så det känns...
Ja, det är det som har varit prio nu den här första tiden på krisen.
Ja.
Alltså ni har ju så många olika bolag i koncernen och du sitter mitt upp i det här och ska försöka få ordning på och struktur på hela krishanteringen. Och hur har det varit den här första tiden?
För det första ska jag säga att vi är verkligen ett team. Det är inte bara jag, men naturligtvis blir det naturligt att när man är en HR-funktion så är det väldigt mycket som kretsar kring medarbetarperspektivet och arbetsmiljöansvar och alla de här bitarna. Men vi har det som också är... Alltså jag personligen är så otroligt tacksam för att jag dels har erfarenhet från andra kriser. Sen anser jag ändå att varje kris är liksom unik. Det finns liksom en grund i liksom krishantering jag är tacksam om att jag ändå har fått lära mig och gått några utbildningar och sådär. Men vi är ju verkligen ett team tillsammans. Och jag kan inte nog... Jag är så glad för att jag har fått förmånen, i alla fall då på Axfood, att jobba tätt ihop med... Alltså min kollega som är kommunikationsdirektör, Sara. Och sen har jag också en egen kommunikatör i min ledningsgrupp som är då HR, alltså ansvarig för all HR-kommunikation. Och så har vi ett högre säkerhetstänk och så vidare som de flesta har. Så att, vi är ju ett team och som var redan från början, redan faktiskt och innan sportlovet så satte vi igång och började planera utifrån riskbedömningar och scenarier. Det har vi väldigt tacksamma för, att vi har kunnat proaktivt vara i beredskap inför liksom varje ny utvecklingsfas.
Ja, för det händer ju saker hela tiden i den här krisen. Man kommer in i nya faser varje dag, känns det som.
Ja, men det är ju så. Det är ju så det är, att det är mer, just det där att vi har ständig bevakning vad som händer. Och det är också så att då är det så viktigt faktiskt att man har en organisation som, för det sker ju väldigt mycket spekulationer i såna här tider. Alla människor, vi är ett stort bolag eller stor koncern med många bolag i koncernen. Och där har vi många medarbetare som av naturliga orsaker då, vad gäller liksom, i oroskartan så har vi alla medarbetare som representerar allt från 0 till 100. Och det måste vi finnas för samtliga och bemöta deras oro. Och då är det så otroligt viktigt faktiskt i den här kris att bara kommunicera. Så att faktiskt alla också har en tillit och är trygga i att, att arbetsgivaren faktiskt är... jobbar med, alltså att vi jobbar med allt vi kan för att ha medarbetarens bästa för och omsorg för våra ögon. Så. Och det har vi gjort från första början. Att vi faktiskt anser att våra medarbetares hälsa kommer först. Och just med tanke på att vi är en prioriterad funktion. Vi har ju många medarbetare, många av våra kollegor som inte heller kan jobba hemma i dessa tider.
Nej, hur har ni tänkt kring det då?
Nej, men vi har ju då alltså butik, e-handel, lager och så vidare. Och där kan inte alla jobba hemma av naturlig anledning. Och där har vi gjort allt vi har kunnat utifrån att ha fokus på ett säkerhetstänk. Att öka naturligtvis med städinsatser och andra vad gäller liksom utrustningar, skyddsutrustningar och framförallt bemötte alltså oro och identifierat affärskritiska funktioner och även då riskgrupper. Så.
Du nämnde ju här att du har ju varit med, det har väl alla som i och för sig har jobbat i några år, varit med i olika kriser. Men du har ju suttit i HR-funktion som HR-chef i olika av de här skeendena tidigare. Vad kan du dra för paralleller till tidigare kriser?
Det är ju just det här att alltså det grunderna i en kris, eller egentligen kris är ju så. Jag brukar ofta tänka när det är så här kriser, så utgår jag från kriskurvan. Förändringskurvan bygger på kriskurvan. Och där är ju mycket då utifrån det mänskliga beteendet, hur vi faktiskt fungerar i en kris och vad man behöver för ledarskap. Och det bygger ju verkligen på långt tillbaka en forskning. Och det där har jag märkt nu, att jag omedvetet har i mitt huvud. Att just nu jag går vidare här, och då är det extra viktigt att faktiskt tänka på det här. Och det är jag väldigt tacksam för, att jag faktiskt har med mig. Att jag då har gått de här utbildningarna för herrans massa år sedan. Det är ändå bra att ha med sig.
Kan du berätta lite kort, vad är vi för fas nu?
Nej, men alltså, vad det gäller kriskurvan då, så utgår man ju från någon liksom förnekelse. Den första liksom fasen i en kris är ju förnekelsefasen. Och man kan också bli i chock. Det är ju väldigt starka ord, men ändå så vad är det som händer, och det kan ske en handlingsförlamning, som man säger också. Sen går man ner till mer att inse att det här händer verkligen på riktigt. Och sen, med tanke på också vad vi är inne lite i nu, så är det också då att väldigt många också tänker, men vänta, det här kan påverka mig. Mitt jobb kan påverkas med tanke på det ekonomiska läget och så vidare. Så då blir det väldigt mycket att man faktiskt också kopplar det till en individuell perspektiv. Alltså man ser just den här orosfasen.
Det är på riktigt liksom, det händer inte bara andra, utan det kan hända mig också.
Precis, och sen när man är ur det, så blir det någon, alltså att man börjar ställa frågor, börjar förstå, man tar liksom också ett individuellt ansvar, och man också någon slags acceptans i den här krisen också, och sen en bearbetning. Och för jag tror ju att vi kommer att ha det här, någon slags, vi behöver skapa en hållbar krishantering. Med tanke på att den här kan jag hålla på ett tag, vi vet ju faktiskt inte. Och då blir det på något sätt någonting som vi måste applicera till vår vardag. Och då är det väldigt viktigt att faktiskt också ha ett ledarskap som också är medveten om de här olika faserna och vad som behövs i de här faserna också.
Och om du tittar på ledarskapet hos er och utgår ifrån dig själv också, vad tycker du är det viktigaste som en ledare måste tänka på i det här läget nu?
Nej, men det är ju att skapa ett lugn och också ha ett tydlighet. Att kommunicera och även kommunicera när man inte har någonting att kommunicera om. Nu har jag ju fler av mina medarbetare, jag är på plats och jobbar som merparten då av koncernledningen, fast vi då har spridit ut oss. Och jag har några av mina medarbetare på plats också, några få. Vi har då ett rullande schema och vi gör rotation och så vidare. Och det beror lite också på vilka faser vi är inne i och vad vi behöver hantera. Men jag har ju då flera av mina team som sitter hemma och är uppkopplade via Teams. Och då blir det väldigt mycket att leda på distans. Vi har ju kontinuerliga alltså klockslag där vi har incheckningar. Och vi försöker också tillgodose det här, vid snacket vid kaffeautomaten. För att fråga hur alla mår och allt det här som är så viktigt. För någonstans så vi människor är ju flockdjur. Och vi behöver det här för att må bra. Så att den här närvaron också, att vara lyhörd faktiskt för hur alla som sitter hemma mår. För nu är det så att vissa sitter hemma i lägenheten som kanske är små. Man kan känna sig ensam, man kan känna sig...
Ja, verkligen. Jag brukar ha ju pratat om jättemycket redan nu hur ensam jag känner mig. Det är därför jag måste ringa till dig bland annat.
Ja, fråga det hur det är. Hur vi mår i såna här kriser, det kan verkligen gå upp och ner. ena dagen kan det kännas, nej, men det här är hanterbart. Och sen nästa dag så kan det vara att vi har blivit alldeles uppslukade av allt vi har tittat på tv. Och det bara är liksom coronafokus. Och sen också så är det ju så att vi hanterar ju, alltså, även om man är och jobbar och har ett ansvar som arbetsgivare, så är det ju att man har egen oro. Man kan också ha personer i sin närhet, i familjen och så, som är riskgrupp. Så att det är också parallella omsorger som vi måste hantera längs vägen. Jag tänkte på det, för du frågade mig tidigare då, att erfarenhet från andra kriser och så. Och jag har varit med då bland annat då, när tsunamin var. Och även när det var terrorattentat, så var ju vi precis mitt i det, min förra arbetsplats då. Men jag tänker på tsunamin, så var det så olyckligt. Den arbetsgivaren jag arbetade för då, en stor global koncern, så var den dåvarande koncernvd:n var i Thailand. Och tyvärr då han och två av familjemedlemmarna omkom. Och jag skulle personligen åka ner till samma hotell, och vi hade bestämt att vi skulle äta middag tillsammans med familjerna. Så jag hade verkligen en änglavakt. Men i sådana tillfällen så var jag naturligtvis då både arbetsgivare, jag sörjde och var orolig över min då koncernvd, och sen då även då någonstans också mitt eget, det här att jag skulle kunna ha varit där.
Det är ju verkligen så, och det var ju ett exempel verkligen som du tog där, när ni hamnade i både sorg och kris samtidigt på något sätt, hela företaget. Vad tycker du, om du drar det till nuläget och till dig själv, vad är det som har känts svårast nu?
Ja, men det är väl det här att, alltså, det svåraste är ju att inte ha alla svaren. För det sker ju så snabbt. Och det är ju precis det som egentligen är en kris. Det är det som jag... För jag skulle så gärna vilja ha svaren till alla frågor som jag får. Men jag har faktiskt också... Det finns några otroliga ljuspunkter, tycker jag också, som vi inte får glömma bort i den här krisen som pågår nu. För det handlar väldigt mycket att hitta nya sätt att snabbt ställa om och lösa frågor. Och då blir det väldigt mycket kopplat till att vi behöver samarbete. Och vi behöver dela med oss och dela upp arbetsuppgifter, så att vi inte jobbar dubbelt. Och det märker jag bara i vår organisation. Och när jag hör med för också, så upplever jag att så är det väldigt mycket ute i de andra arbetsgivarna också. Att det minimerar silostänkande. Det blir att dela med sig, man har kunskapsdelning. Och det märker jag här också. Vi har ett väldigt... Alltså, pågående givande samarbete med samarbetspartner, leverantörer, våra huvudägare Axel Jonsson och de bolagen där, och våra då fackliga parter. Och det är så otroligt positivt och så avgörande också dessa tider. Och inte minst alla fantastiska människor som räcker upp handen och bara kavlar upp armarna och vad kan jag göra, säg till, jag vill hjälpa till. Och det är ju fantastiskt att se de här värderingarna som bara finns där. Och det är ju avgörande i dessa tider.
Ja, men verkligen. Alltså, det är ju så tydligt. Jag hade en solskenshistoria från min sons trappuppgång där de hade satt upp... Där han hade faktiskt, och hans flickvän hade satt upp en lapp om att de kunde hjälpa till att handla och sådär. Och det blev en riktig solskenshistoria faktiskt, med en person som verkligen behövde det här och som skrev ett jättelångt brev. Och, ja, men du vet, så här, det finns så mycket fina berättelser nu som där människor förenas kring de här svåra frågorna. Och det är ju märkligt att vi ska behöva en sån här typ av kris för att vi ska fatta det. Men det är också annorlunda, tycker jag, det här med att det finns ju vissa som, inklusive jag själv faktiskt, som gärna skulle vilja bli volontär kring och hjälpa till, och som, så att säga, räcker upp handen och kanske till och med tycker att det är lite bra att få befinna sig i en roll där man verkligen känner att man gör nytta. Så jag saknar lite den här stora organisationen just nu faktiskt. Men det som jag tycker har varit svårt i det är ju att vi nu inte ska träffas liksom. Alltså att man inte ja, att det är liksom i hänsyn till varandra och till andra då, så ska man hålla sig på sin kant. Har du någon reflektion kring det här? Eller någon lösning?
Nej, men det finns ju många tips och tricks på, inte minst på sociala medier och så, men vi har virtuella fikapauser nu och vi har då incheckningar. Och det är otroligt viktigt att vara närvarande och framförallt också ha individuella samtal. Så inte bara ha liksom, med alla, med hela avdelningar och så vidare, utan faktiskt också fånga upp eventuell oro eller tankar och så vidare. För det sker ju så väldigt mycket och det händer väldigt mycket med oss människor. Så det är jätteviktigt att ha den här närvaron även om vi inte kan träffas fysiskt. Och den kan vi göra lika väl på liksom, så som det är nu. Sen blir det ändå det är så märkliga tider. För någonstans så bygger ju väldigt mycket av vårt samhälle på de här medmänskliga relationerna som vi har. Som vi får så mycket energi av. Och det är precis det som jag kan se. Att på sikt om det här håller i sig längre så är det ju det som vi kommer känna av väldigt mycket. Att vi kommer ha en längtan och verkligen stor avsaknad av att få träffas fysiskt. Och allt det här som vi kanske annars tar för givet. Men det är det som vi har som arbetsgivare och verkligen ett arbetsmiljöansvar också. Att alla ska vara så bra som möjligt och ha de förutsättningarna och verktygen. Trots den här den exceptionella tillvaron som vi lever i.
Bra där Monica. Om du skulle avslutningsvis summera lite grann kring vad vill du skicka med utifrån dels dina erfarenheter och det ni befinner er nu i?
Åh, mycket. Dels det här att också verksamheten måste också löpa på. Vi har ett ansvar, inte bara för våra bolag utan också för Sveriges tillväxt och taget för Sveriges ekonomi. Att också, jag menar, vi hade till exempel igår så hade vi ett, vi samlar ju alla HR-chefer nu, vi träffas varje dag och har då kontinuerliga avstämningsmöten. Och det är så fantastiskt att se just de här värderingarna, hur vi alla unisont bara ställer upp och hjälps åt och så självklart. Men igår så tidigare så har det varit väldigt mycket och då har vi fortlöpande naturligtvis väldigt mycket coronafokus. Men igår hade vi hade behövt ta ett affärsbeslut. Vi hade ett sånt möte och efteråt så fick jag flera sms från flera av HR-cheferna som sa att vilket härligt möte. Och just det här att också identifiera vad är must och vad är need. För verksamheten måste ju ändå fortgå. Och hur gör vi det? Så inte bara vi som sagt uppslukas av den här krisen. Utan den måste vi lära oss att ha liksom löpande vid sidan om och hantera kontinuerligt. Så dels det. Men sen också att ha verkligen en omsorg om oss själva. Och i alla led. Jag har en jättebra, verkligen fantastisk koncern-vd och jag sitter i en koncernledning också där alla månar om varandra. Och det finns en sån stabilitet och en tillit i den gruppen. Och min koncern-vd månar ju, precis som jag försöker måna om mina medarbetare, så går det i alla led att han också månar om att jag ska hålla och att jag ska vara medveten om att tänka på att ta hand om mig själv. Och få någon slags normalitet i det här och må bra. Och hitta de här utrymmena att faktiskt fylla på också. Så det är jätteviktigt.
Så ta hand om varandra helt enkelt i alla led. Det lät som en väldigt bra grej.
Ja, ta hand om varandra i alla led. Och just det här samarbetet. Och ja, det skulle jag säga är en väldigt, väldigt avgörande del ska jag säga. Och sen också ha med sig också att alla kriser har en början och ett slut. Det är bara att det inte är så tydligt för oss när det här har ett slut. Men det finns ett slut.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Hoppas att trots de här konstiga tiderna har det så bra som det bara går. Själv sitter jag hemma och jobbar och längtar jättemycket efter mina kollegor. Men vi får göra så gott vi kan och umgås via video och telefon så länge. Många med mig kanske också känner att man vill hjälpa till där det behövs som allra mest just nu. Därför tänkte vi att om det finns något företag som behöver hjälp nu i coronakrisen med att nå ut och sprida sitt budskap, så ta gärna kontakt med oss så kan vi se om vi kan erbjuda er profilering i Karriärpodden. Mig når du på eva@womenforleaders.com. Avslutningsvis, vill du lära känna några av de här fantastiska ledarna som du hört om i avsnittet och är nyfiken på höstens programstart av Women for Leaders exekutiva ledarprogram, så är det några av dem som har varit med och designat olika moduler i programmet. Ansökan har öppnat och du kan läsa mer på vår sajt womenforleaders.com. Till sist, men inte minst, vill jag tacka vår samarbetspartner Volkswagen Group Sverige, som aktivt vill driva frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Och vi hoppas att vi kommer kunna återkomma till mer spännande grejer tillsammans med dem. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Sköt om dig nu så hörs vi snart igen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.